Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, lördagsgästens säsongspremiär, och man ska alltid vara nyfiken på honom. Nu är jag nyfiken på mannen som har fluffat oss igenom ett par säsonger, Carl Fredrik på Eklaholm. Välkommen.
Tusen tack, vad roligt att få vara med.
Du, så hur har sommaren varit för dig?
Ja, den har varit fantastisk. Alltså, det var ju ett ganska tråkigt väder i maj där. Sen övergick det ju sommar på dräkten. Så juni och juli har det varit varmt och härligt och vi har badat på kvällarna. Och absolut, vi har haft massa kunder här på Eklaholm. Men det har flutit på så bra.
Det där med att du blir den publika personen. Nu är du en ganska så extrovert person, Carl Fredrik.
Alltså, jag förstår inte vad du menar.
Nej, I don't know. Hur har det varit där liksom att kunna bibehålla den privata sfären? För nu är jag ju mitt inne. Vi sitter liksom mitt inne i där tv-serien spelas in. Och det privata, det har kunder och gäster och folk som kommer och hälsa på.
Ja, men det är ju en intressant frågeställning. Och då undrar man ju så här, jaha, ja, ibland själv, hur går det? Och det flyter på bra, det måste jag säga. Men det är ju väldigt viktigt att ha de där stunderna, både jag och Petter tillsammans och också för sig själv. Det har jag insett att... Även om jag älskar att träffa kunder, jag tycker om att stå i rampljuset och tala, underhålla och lära ut och allt vad det är, så behöver jag, precis som alla andra, tror i alla fall, de där stunderna för en själv ibland.
Att folk märker oss, för vi sitter ju nästan alldeles granne med själva flowerbaren och butiken och inrednings... att folk kan se vad som är i den privata sfär och kunderna. Då,
kanske en del av tjusningen också.
Ja.
Skärmen. Ja, jag tror det. Alltså, nu vill inte jag lägga orden i munnen på vad kunderna tycker, men jag tror det. Det är lite så här, ja men titta, där är de och där bor de. Oj, vad roligt. Och då har ju tittarna och kunderna och besökarna följt oss och vårt liv. Dels vardag och fest och så. Och om man undrar om det låter något i bakgrunden här, så är det ju bara Hamlet som...
Just det.
Hej Hamlet.
Hamlet, den kända tv-hunden.
Ja, eller hur? Ja. Han måste ju få vara med också. Ja. Så han går runt här på parkettgolvet, fiskbensparketten här inne i salongen. Men för att gå tillbaka till tråden där, så vi är ju väldigt öppna och bjuder in, och det är kanske en del av succén.
Du är ju väldigt sådär mycket Carl Fredrik och Pet, alltså ni verkar vara ett så otroligt balanserat par. Jaha. Alltså att det är som sådär yin och yang lite grann. En som bromsar och en som gasar.
Ja, men så kanske det är. Eller inte bara kanske, så är det. Men jag måste också säga såhär, Petter är inte bara en broms, utan han är en väldigt stöttepelare i mångt och mycket. Men han är absolut inte hunsad eller nedtryckt, utan Petter kommer med massa bra åsikter, självklart, och vad han vill och vad han önskar, som jag försöker baka in i mina idéer. Så att, men självklart är det så här att jag är ju väldigt driven och hittar på nya idéer hela tiden. Nästan kanske på gränsen för mycket. En styrkor kan bli en svagheter. Och balansen i livet är alltid svårast. Men jag är så tacksam och jag är så glad för att jag är just den jag är.
Entreprenör skulle jag vilja sätta som ett signum för dig. För första gången jag träffade dig var inte i tv, utan det var på Malmö Garden Show, där du stod och sålde krukor och växter.
Ja.
Är det något sätt som har kommit igen? Alltså, vad hittar man entreprenören Carl Fredrik?
Min morfar var månskensbonde, hade en lantegendom, ett jordbruk och lantbruk som han drev då så här vid sidan av sin tjänst på SJ vid Statens järnvägar. Men han har alltid varit nyfiken. Tyvärr finns inte morfar i livet längre. Men han har inspirerat mig så mycket, Torvald. Och blir man nästan lite emotionell, men han reste Europa runt, världen över också med Europa runt. För på den tiden när man jobbade på SJ, då fick man fria tågresor runt om i Europa. Så att han var i Paris och köpte tyger till mammas klänningar. Han var i Polen och åt fina middagar där alla hade en egen kypare bakom sig. Han har varit och festat på Ibiza och överallt. Så min morfar, han var levnadsglad samtidigt som han hade det här kopplingen till jordbruket och skogsbruket. Så där var det verkligen, ena stunden var det lyx, glam och flärd, och nästa stund så var det leriga stövlar. Och det där tror jag att jag har tagit med mig.
Verkligen. För glamour är ju någonting man sätter. Det där kanske har fått en glamorösa och lite lyxiga flärd.
Och morfars biologiska farfar var baron Hjärta på Värmdö. Så det rinner nog lite blått blod där i ådren också. Nu tror ju inte jag att det är kanske en nyckel till varken framgång eller för att man ska ha det glamorösa, utan det tror jag man hittar inom sig. Man ska vara den man vill vara. Men har man fått smak på det goda livet i kombination med hårt arbete, det tror jag är härligt.
Man får ingenting för ingenting.
Nej, eller hur? Nej. Man får ingenting gratis heller. Alltså, det finns säkert många där ute som tänker, ja, vad TV har gjort deras framgång. Absolut, vi är så tacksamma och glada för det. Men man får inte glömma, precis som du var inne på, Malmö Gardner Show, alla mässor, alla utställningar, butiken som har varit igång här och de butiker jag drivit tidigare och så. Utan att skryta för mycket, så de butiker jag har drivit ända sedan jag var 18 år har alltid varit framgångsrika. Och jag tror det är för att man ser kunderna.
Vilken var den första butiken du öppnade, Carl Fredrik?
Den absolut första butiken var Himlagård, som tyvärr inte finns längre, som låg på en gård utanför Örebro ute i jordbrukslandskapet. Mm. Där jag och min kollega var runt om i Europa, i Tyskland och i Holland, och handplockade de där godbitarna.
Och då var du 18 år gammal? Ja. Alltså, vad säger föräldrar att släppa iväg en ung Carl Fredrik ut på gungfly?
Jag flyttade hemifrån när jag var 18 år och jag tänkte att nu är jag 18 år och då kan jag göra vad jag vill snarare. Ingen ska bestämma över mig, utan världen ligger framför mig. Jag började jobba som 15-åring vid sidan av studierna, extra som hovmästare och kypare på en liten restaurang ute på landet i Närkeskil. Det är uppväxt strax utanför Örebro, norr om Örebro, Rönnliden. Och Rolf för Gunvor, de bor kvar där fortfarande. De importerade egna viner från Italien. Det var slow food, slow dining. De gjorde allting från grunden. Vi var ute och plockade ätbara blommor i köksträdgården. Då var jag alltså 16 år. Jag fyllde 35 i år.
Mm. Och alltså, det är ju rätt tidigt skulle jag säga. Alltså, det är ju någonting som måste varit sjukt unikt, för att det är ju något som har varit trendigt bara kanske de senaste 10-15
åren. Ja, men det här är 20 år sedan de började. Och jag kom in ganska tidigt i deras verksamhet. Och där hittade jag någonting som jag haft med mig hela livet. Värdskapet, intresset för produkterna, att erbjuda något lite mer unikt och annorlunda. Den franska chokladtårtan med en hallonkoli, jag visste inte ens vad en hallonkoli var, och hur man liksom njuter den till exempel, och medelhavstallriken med en potatissallad som inte var krämig utan som var med kapris och rödlök och en härlig vinägrett eller olja av bästa kvalitet. Alltså det öppnade mina smaklökar och mina ögon. Och morfar, han var en gourmand utan dess like också. Så att jag har haft det väldigt bra och har det väldigt bra. Men jag är uppväxt i en arbetarfamilj. Mamma och pappa badar inte i pengar, utan det är arbetaren. En pappa, fantastisk fastighetsskötare som alltid har varit så plikttrogen. Och mamma, växeltelefonist som självklart alltid har gjort sitt yttersta, så att säga. Nu är de precis pensionärer båda två. Men det var inte alltid en dans på rosor. Men morfar däremot, han hade ju alltid det där flärdfulla också. Och som morfar, då kanske barnbarnen blev livets efter på något sätt, och han fick en annan tid med oss och jag med honom.
Ja, fantastisk relation till både morfar och farfar. Vad säger farfar?
Farfar på såklart pappas sida, för annars är det inte farfar, kom från Estland och farmor från Finland. Och sen slog det gnistor om de två och fick 5 barn. Så min pappa har 4 syskon. Farfar och jag, vi satt ofta på en bänk vid köksträdgårdslandet som fanns vid Hammarby herrgård vid Gärleån. Och de bodde i ett hus precis bredvid där vid herrgården och hade stora odlingar. Och då brukar vi äta en solmogen tomat. Men ofta kommer jag ihåg de första sommarmorötterna.
Den spröda, goa, fantastiska, krispiga.
Underbart. Direkt ur landet, drog av i det fuktiga gräset. Där satt jag och farfar och delade på en... inte delade, vi hade en varsin härlig morot. Och talade kanske om livet. Ja,
ja men så härligt. Filosofera lite grann.
Ja, och sen farmor, hon plockade in sina astrar. Hon odlade astrar i långa rader. Så vackra, så vackra, så vackra. Till veckobuketterna. Och det fick jag såklart hjälpa henne också att plocka in dem. Och sen på vintern, när man skulle plocka ur jordkällan potatis och lök och morötter och allt det där, då fick man ju liksom på något sätt, då satt vi där på sommaren, det nyskördade, men också var med att ta upp skörden och sen på vintern hämta den ur jordkällan. Jag tror att mycket av det där, både på morfars sida och farfars, har lagt en grund till den jag är idag.
Men fantastiska, härliga, alltså grönsaker, växter som har följt med dig hela livet. Vad är den första växten du köpte för egna pengar, Carl Fredrik?
Oj, det vet jag inte riktigt helt säkert för egna pengar. Men jag vet tidigt att jag planterade blåklint. Mm. Olika färger, inte bara blå. Utan blåklint finns ju vita och rosa. Det kanske inte alla som vet, men så är det. Och tyvärr så dog min mormor väldigt tidigt. Hon var bara 59 år när hon dog i blodförgiftning, sepsis. Jag odlade blåklint i olika färger för att sätta på mormors grav. Och då var jag nog inte mer än 12 år kanske.
Fantastisk mormor.
Mm, verkligen.
Sen har du varit, alltså jag ska säga, lillgammal eller något signum om man tänker på Carl Fredrik. Jag kan se dig liksom som, för det som jag brukar säga till mina egna barn, odla nörden i dig liksom och våga gå den vägen. Har du varit din resa också från början?
Absolut. När jag var barn, de första åren, så var jag nog ganska blyg, tror det eller ej, faktiskt. Jag hade till och med nästan lite svårt för i skolan, när man började skolan precis. Jag gömde mig under bordet. Jag tyckte inte att det där med att sitta och skriva och sitta still, det var inte riktigt min melodi. Men sedermera så gick det väldigt bra. Jag vet inte vad som hände, om jag bara mognade och växte upp eller hittade mitt sätt. För att det behöver inte vara fel att ha spring i benen och kreativitet och mycket energi, tvärtom. Och det har jag ju vänt i mitt liv till något väldigt positivt. Men det gick väldigt bra för mig i skolan sen, så jag fick höga betyg. Och det var ju det som jag gjorde att jag sen också kom in på Alnarp när jag flyttade ner till Skåne, när jag sökte in till landskapsarkitektprogrammet där. Det är ju inte helt lätt att komma in, men det gjorde jag utan tvekan, så det var roligt.
Mm. Tillhör du den här genren också av akademiker som nästan blev färdiga för sen tog livet vid?
Helt rätt, så är det. Jag har ju inte tagit min examen i landskapsarkitektur eller som landskapsarkitekt. Och det kan vara en sorg, absolut. Men om jag jämför med vad jag har gjort, jag menar så här att okej, jag kanske hade tackat nej till att fortsätta driva Äckleholm eller tv-serie och allt vad som har hänt. Alltså jag har på något sätt offrat min utbildning, gjort avkall för att slutföra och göra allt det andra härliga, så att säga, som jag gör idag. Och hade jag då valt studierna att slutföra dem, det finns en sorg att jag inte har gjort det, men hade jag valt att slutföra studierna, då hade jag inte haft det jag har idag. Och på något sätt, jag älskar i den stunden jag är idag och jag sitter här med dig och vi kan reflektera kring allt härligt som händer. Och nu blir det en lång utläggning, men kort och gott, jag ångrar inte att jag klev av studierna för det jag har idag. Men jag har lärt mig så mycket under de 2,5 år jag hade på Alnarp också.
Då är vi två också, för att jag håller på med radio, jag var nästan färdig. Men sen tog ju livet vid och så var det någon radiostation som startade och sen plötsligt, och jag kan ibland så här tänka att åh, jag borde ha, men sen tänker jag nej, jag har ju faktiskt allt det här andra, jag har fått uppleva så mycket liksom, men det var bara en bra trampolin.
Jag tror det finns en mening med allt, helt rätt, fantastisk historia du delar med dig av. Jag hade ju inte kommit ner till Skåne om det inte hade varit för landskapsarkitektstudierna.
Men du och Petter hade inte kanske träffats, nej. Om och om. Liksom.
Nej, precis. Och det är ju det viktigaste, att jag och Petter har träffats. TV är kul och alltihopa som händer här nu, och framgångssaga på framgångssaga. Men att inte ha träffat Petter, det hade ju såklart varit en sorg. Så att... Vi jobbar hårt. Vi njuter också utav det vi nu får skörda. Det är en bra kombo.
Den första dejten, vad såg du hos Petter?
Ja, första dejten. första dejten, det var faktiskt på ett café inne i Malmö, Hollandia. Så det var en eftermiddagsdejt. Jag hade varit, på tal om Malmö Garden Show, så jag var i Slottsträdgården inne i Malmö. Då de hade en lök och knöl eller höstmarknad eller så i september. Det här, nu ska vi se. Det här var alltså den tredje lördagen i september 2014. För jag hade flyttat ner till Malmö i mitten, slutet på augusti där 2014. Så det var bara, ja, någon månad efter att jag hade flyttat till Malmö så träffades jag och Petter för första gången då. Och då hade jag cyklat från Slottsparken och träffade Petter så att säga. Vi hade bestämt en plats. Jag tror det var vid Nobeltorget. Och sen så, ja, jag hade cykeln. Den hade jag nog med mig. Och så promenerade vi på stan. Vi tog en fika. Vi promenerade vid Ribersborg där vid vattnet. Och då var det en liten kram och kanske, jag vet inte, en puss. Men nästan, ja, det var mysigt. Ja.
Och är det liksom eran plats, Ribersborgstrand eller så här stället, om ni firar något jubileum, om ni skulle säga en plats som är eran plats i Malmö?
Ja, och sen var vi ute i bokskogen utanför Malmö och så det finns ju flera platser såklart, men jag skulle nog kanske inte, alltså jag bodde vid Nobelvägen mot Sankt Knutstorg, lite åt det, Lamellhusen, lite åt det hållet till där, och Petter bodde på andra sidan Nobelvägen. Gjorde han, så vi bodde inte så långt ifrån varandra, men hela det området, Folkets park, Sankt Knutstorg, Möllan, vi var och simma mycket ihop, men det var borta vid fritiden. Jag skulle säga så att de här promenaderna, kvällarna, tiden ihop inne i Malmö, jag minns våra promenader på gatorna liksom, där vi bara liksom fanns där för varandra liksom, och var nyfikna på varandra.
Alltså man ska vara tacksam för den tiden.
Oh ja, alltså jag kan sakna den ibland när vi är mitt uppe i den här cirkusen här på något sätt, men alltså var sak har sin tid.
Men om man tänker det där med vardagen i ett förhållande, det är ju när den kommer som antingen så blir det någon brytpunkt där vardagen blir jättetråkig, så upp med att fan, vi var ju rätt tråkiga bägge två, men när man börjar uppskatta vardagen, är det så för dig och Petter också att det är vardagen som är den mysiga och spännande?
Vi har ju en väldigt händelserik vardag. Så med det tv-inspelningar varvas med, som nu, radio. Eller vi har massa fina reportage som ska göras här. Eller vad det nu är för någonting. Så att vi har en väldigt händelserik vardag. Och då kan vi ibland sakna och längta. Jag vet inte sakna, men längta i alla fall. Efter det där, jag ska inte säga tråkiga, för det tycker jag inte, men bara det där som igår till exempel, då hade vi ingen som bodde kvar här i huset. Vi har ju personal som kanske bor kvar eller vänner och så. Fantastiskt, vi älskar det, men igår kväll när vi kom hem, vi bara, vi själva i huset. Det var lite,
hallå.
Ja, det var så här, ja, det var, jag höll på att säga en ny upplevelse, men det var väldigt härligt. Så nej, vi älskar vår vardag, definitivt. Och man formar den. Alltså många gånger genom livet har jag tänkt så här, vill jag göra det här? Vad vill jag göra annars? Ifrågasätt. Man måste inte hela tiden vara på väg någonstans. Utan det kan vara att man inser att fan vad bra jag har det här och nu.
Ja, men just det, leva i nuet mer. Och jag ska gripa den sekunden. Jag tror ibland vi jagar för mycket långt bort i horisonten.
Tror jag med. Det behöver inte, gräset är inte grönare på andra sidan. Liksom. Och vill man att gräset ska vara grönare på den här sidan, får du gödsla och klippa ofta. Det är bara att göra så.
When you're ready for the future. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men då, jag sitter också och tänker på trädgårdsverksamheten här. Var det tänkt att det skulle bli så här stort? Jag har ju varit ute och vandrat omkring ute i flowerbaren och ute i butikerna. Så när du och Petter skaffade Ekelaholm för ett gäng år sedan.
Nej, så här är det, att varför det blev Ekelaholm, då får vi prata om Malmötiden igen. Då jag och Petter hade det absolut jättebra i Malmö, men då vi båda längtade ut på landet. Mer som ett helgboende eller sommarboende eller någon dag i veckan boende. Och då tyckte vi att Österlen var lite för långt, det är ungefär en timme in till Malmö. Vi hade satt en gräns på ungefär 40-45 minuter. Och då var det faktiskt Petters syster. Petter har flera syskon, men en av systrarna, Josefin där, som har veterinärstationen på Bollerup, hon är veterinär. Hur som, hon åkte runt här mycket på gårdarna och hjälpte djuren och ägarna. Så hon sa att jag vet en gård, ett hus som står tomt, som är till salu. Det har stått tomt ett par år. Hon berättar för Petter. Petter tittar på nätet, intresserar sig för det. Han berättar inte för mig. Sen när han väl berättar för mig, jag bara, men här är det ju. Men det är inget litet helgboende eller sommarstuga. Det här är en gård. Och att den hette Ekelaholm och att det fanns originalmålningar i salongen och matsal, och bibliotek under de gamla fuktskadetapeterna. Ja, det var ingen av oss som visste. Och när breven kom till oss från, ja, det som man får från myndigheter, Skatteverket eller E.ON eller vad det kan vara. Och det står Eklaholm. Vi bara, Eklaholm? Då vi inser att gården heter Eklaholm och vi har de här vackra originalmålningarna under tapetlagren. Och när vi på något sätt inser, vad är det vi har köpt? Det här är något att förvalta.
Kan det inte vara också så att alltså, när folk ger sig in i renoveringsvängen, Carl Fredrik, att det är den som optimala prövaren på ett förhållande?
Helt rätt. Oj ja, definitivt. Alltså, jag ska inte säga att det har varit någon kris genom åren på något sätt, men det är klart att vi har prövats. Och jag var ju student när vi träffades och nog för att jag hade ett liv bakom mig så att säga som har gått ganska bra, så det var inte helt barskrapat, utan vi hade en del tillgångar som vi kunde börja renovera för och så. Men när pengarna tog slut och vi insåg att nu måste vi lägga om taket också, vi säljer en av lägenheterna, eller den andra lägenheten i Malmö, vi hade en varsin, vi sålde Petters och så sålde även min när vi skulle lägga om taket här. Okej, då har vi inte någon lägenhet kvar i Malmö, men vi var ju aldrig där. Vi hade höns här i början också till exempel, så vi ville vara här.
Ett evigt kacklande.
Ja, det var ett evigt kacklande. Men till sanningen hör faktiskt att Petters mamma, jag tycker mycket om henne, men hon grät när hon fick reda på att vi hade köpt det här. Vi hade ju inte ens träffats ett år, jag och Petter, så det var så nytt, vet du. Vi hade inte ens varit tillsammans ett år. Vi hade inte ens träffats ett år när vi köpte det här. Så det var pang på rödbetan, höll jag på att säga. Men det var verkligen, men det har ju gått bra.
Mm. Man ska absolut inte klaga. Vi är på väg in i höstmånaden, sensommarna här, och den stora planteringsveckan står runt hörnen. Berätta för dem som inte, för alla som inte är så här trädgårdsintresserade, förstår kanske inte att det är nu när det kanske inte är som snyggast och blommorna har falnat liksom.
Ja, och sen finns det ju även höstperenner som blommar jättefint nu och sensommar. Den stora planteringsveckan, den 4-12 september. Och då är det så att jag med många inom branschen slår ett slag och flera gräv för att vi ska plantera mer på hösten. Det är nu perennerna, buskarna och träden i plantskolorna, gärna de svenskodlade, men det kommer ju även såklart fina växter från Danmark och Tyskland och Holland till exempel, är som bäst. Och varför ska vi plantera på hösten? Jo, det är nu det är fuktigt i marken. Det finns ändå en varm höst, framförallt här nere i Skåne längs kusterna, så är det en lång fin höst ofta då växterna hinner etablera sig innan vintern. Och det finns ett fint utbud i plantskolorna. Och det här med vattenbristen, för det är ju någonting vi har fått smaka på, att till exempel i Simrishamns kommun, vi finns i Ystad kommun, men Simrishamns kommun där det varit, och andra säkert i Skåne, nu vet jag just Simrishamns kommun, att det varit vattenbrist och är och bevattningsförbud. Och då är det när man kommer in på hösten, depåerna fylls på och den naturliga fukten, daggen och regnen kommer, då är det perfekt att plantera.
Jag tror ibland att många tar billiga genvägar, att folk vill ha mycket istället för lite och kvalitet, tänker jag, liksom när det gäller när man har den första egna trädgården, man snålar in kanske på jorden och man snålar in kanske på att man inte tar e-märkta växter och så vidare. Mm. Alltså, tror du vi är lite dumsnåla ibland och så här?
Det tror jag, definitivt. Och kanske på grund av okunskap. För att det är ju så här att dels kan det vara så att man har en otroligt begränsad budget. Så kan det definitivt vara. Men sen kanske är det så att man inte förstår vikten av en god jord till exempel. Och du sa e-planta. Det är ju en e-planta som är utvecklad just för nordiskt klimat. Det kan vara gamla beprövade sorter, men det kan också vara nya som är märkta just med e-planta. Så att det värnar ju och
står för kvalitetsstämpel.
Liksom. Det är en kvalitetsstämpel. Mm. Helt rätt.
Mm. Om man kikar här runt om du får välja ut tre stycken perenner som du får med dig på en öde ö, Carl Fredrik, här ute. Liksom. Jag vet att Magnus Solhatten till exempel, favorit,
eller? Den är Echinacea purpurea Magnus, är ju fantastisk, fantastiskt fin och bra på alla sätt och vis, absolut. Den kan absolut vara en kandidat, men då beror det lite på den öde ö. Okej, ska de växa på den där öde ön eller bara, nej, jag tror att det är som små älsklingar. Någonting som kommer väldigt stort, en geum, stavas med geum, det är alltså nejlikrot på svenska, som är släkt med vårt humleblomster. Humleblomster är ju en växt som just humlor tycker om och många andra pollinatörer. Och många nejlikrötter, de blommar då i juni och juli och har ett fint bladverk där blomman reser sig i små fina klasar. Finns i många olika färger, om inte minst de här aprikosa, lite brända tonerna som är populärt nu. Den vill jag definitivt ha med. Sen alunroten som jag älskar och alltid älskat. Det man ska tänka på att den kryper upp lite med jordstammarna så man får dela isär den ibland. När jag hade min sommarstuga vid sjön Långer utanför Bro, då samlade jag på alunrot. Och jag hade 120 olika namnsorter.
120 olika?
Ja, det har jag inte idag, men man måste inte 120 olika. Jag tror att jag tror eller ej, men jag tror jag blir lite lugnare med åren på ett sätt. För jag hade också 350 olika pelargonsorter. Nu är inte det en pränd på det sättet. Den är återkommande, men inte härdig. Men på tal om samling då. När jag bodde hemma hos mamma och pappa fortfarande. Så jag köpte ett växthus för pengarna som jag jobbade ihop när jag serverade på Rundliden. Och så hade jag mina pelargoner i det där växthuset när jag fortfarande bodde hemma hos mamma och pappa. 350 olika sorter.
Två stycken perenner har vi nu. Den tredje.
Ja. Ja, nu blir det inte helt lätt. Ja, varför inte en Echinacea purpurea Magnus? Men jag skulle nog också säga höstanemonen. Alltså, du märker att nu är det ju växter som kanske är lite åt det höstiga hållet. För det är ju, vi är i högsommar och sensommar nu. Men anemone, alltså höstanemonen, som finns i så många olika nyanser. Som börjar blomma tidigare än man tror, redan i juli. Och där den trivs, oj, oj, oj.
Afrikas blå lilja är någonting som dyker upp oss varenda gång när du har haft med den i programmet, så är det bara en sån flashback. Min far, salig far, frid över hans minne, han hade oss som billig arbetskraft. Det vet man, på hösten så ringde han in oss: det är dags att flytta in dem över vintra. Nu är det enda samtalet sen fram på vårkanten. Nu är det dags att komma.
Hoppas du fick ett god jul däremellan.
Ja, men hur är det, säger Afrikas blå lilja, om man nu är lite nyfiken på den, för en fantastisk ståtlig med extremt rotverk. Kan du berätta några hands-on tips för att få den att må bra?
Ja, Agapanthus, Afrikas blå lilja, finns ju även vit och det finns lite lila varianter och så. Men om vi talar om Agapanthus eller Afrikas blå lilja, ja, den vill sitta trångt. För den sakens skull ska du inte slopa gödningen eller lite ny jord emellanåt. Absolut inte, men den spränger alltså krukor. Jag har planterat riktigt stora exemplar som vi också sett i tv-serien i stengodsurnor. De är väldigt tåliga, så att säga, väldigt hårda stengodslera, som de gamla höganäskrusen. Men också tillfört lite härlig ny jord, men inte för mycket. Men framförallt så näringsvattnar jag. Ja, precis. Vill man då tillföra näring när en växt sitter trångt och man inte planterar om den för ofta i nyjord, då ska man näringsvattna, flytande växtnäring. Det kan vara guldvatten till exempel. Man kissar i en spann och så spär man det till exempel. Men jag använder en speciell näring från England. Det är inte så lätt att importera den nu med Brexit och så, men den har vi. Det är som ett raketbränsle. Den späds 1 på 100 och är godkänd för ekologisk odling också. Den är helt otrolig. Så den näringen tillför jag i små doser och ofta gärna. Och då blommar de så underbart fint. Och framförallt så ska de ju stå frostfritt på vintern. Men ska jag berätta något roligt? Jo, det ska jag. Då är det så att i vår varmbädd som vi gjorde i våras är ju i en så här upphöjd bädd där vi har haft agapanthusen under vintern bara med glasskiva över. Så där blev det ju många minusgrader och det tålde den. Och den står blomman nu också. Så agapanthus är tåligare än vad man tror. Men som man brukar säga, testa inte det här hemma. Jo, det får ni gärna göra, men skyll inte på mig om de skulle dö över vintern. Utan det är ju att det är väldränerat som är viktigt om man ska prova med agapanthus på friland, så att säga. Jag odlar dem framförallt i krukor. Men det var en liten sidospår där. Så vattna ofta, gärna med näringsvatten. De ska sitta trångt, plantera inte om dem med för stora krukor. Ge dem kärlek och så vill de ha ljus. Sol till möjligtvis halvskugga, men inte för mörkt, för då vill de inte blomma. Utan gärna i riktigt gassande läge.
En liten sån, om man har något lite svalare ställe där man ska övervintra, en värmevakt som någonting som håller koll på om det sjunker i temperaturen.
Det är väl jättesmart. Mm. Det var ju kallt även i Malmötrakten. Hela Skåne fick ju smaka på den där kylan som vi inte är så vana med. Gud ske lov, tack för det. Men den här vintern var ju en prövning på många sätt och vis, va? Så att en liten frostvakt är väl jättebra. Mm.
Att boka in dig så här fram på sommarkanten, det är ungefär som att plocka ner hela månen lite grann, för jag förstår att det är en högsäsong. TV-inspelningen säsong 3 på gång här.
Absolut.
Vad händer i säsong 3? En liten cliffhanger här.
Ja, vi har spelat in dags datum 5 avsnitt av säsong 3. Vi har 3 avsnitt kvar att spela in. Både i slutet på augusti, september och oktober. Det som har hänt är ju att vi har firat midsommar nere på stranden. Med en stor fin järnpaviljong. Så vi har släppt ner massor av fint på stranden. Men ändå låtit som stranden och havet är. Det är så vackert i sig. Va? Men vad har vi mer? En kärleksfest. Kanske inte går in på detaljerna där, får ni se tv-serien, men det blir dragshow bland annat. Sen får man ju också se de här morgondanserna och morgonrockspromenaderna och kaffe och liknande. Jag kan ju avslöja att Jag har ju en...
Jag kände inte igen det första. Så när du öppnade upp den här så tänkte jag den klassiska blå, den lite randiga som nästan gick sönder i ett av avsnitten. Så kommer det en härligt mossgrön.
Ja, alltså underbart. Den andra morgonrocken finns kvar, absolut. Den kanske vi någon gång ska auktionera ut till förmån för välgörenhet, vad vet jag. Eller så får den bara hänga där som ett minne av på något sätt av gamla goda dagar. Men det är inte så att jag ska sluta använda den. Men den här gröna, du ser att jag behöver här sy upp ärmarna lite, men den gröna är den nya. Och det är faktiskt så att jag ville gärna ha en morgonrock att byta med och ha ytterligare en morgonrock så att säga. Och så fick jag ju en morgonrock av kunder som skickade den till mig. Men den tyckte TV4 såg för nyrik ut. Så med emblem och annat. Lite för Båstad-Torekov. Inget fel på det. Vi älskar Båstad-Torekov. Men om Österlen är lite mer avslappnat, vad vet jag. Hur som. Så TV4 har då hjälpt mig med den här härliga gröna. Det var väl något att höra.
Ja, precis. Så det är något att se fram emot nästa. När det har varit den här hektiska tiden och du behöver din egen tid, Carl Fredrik. Alltså när du är Carl Fredrik-tid, alltså man har ju ett litet ställe där man behöver gå till ibland. Om du har Carl Fredrik-tid, vad gör du då?
Jag har lärt mig att försöka hitta den där platsen och den där stunden nästan vad jag än är. Men det är klart att jag kan ju inte bli inåtvänd och stå och liksom vara helt frånvarande mitt bland kunderna. Det går ju liksom inte. Så att här har vi ju, därför har vi ju privata delar på Ekloholm också. Pelagången, trädgårdshuset som vi också såg i tv-programmet och så va. Men jag kanske tar en promenad ut mot åkrarna. Jag kan lägga mig i solen på en filt. Jag kan bara gå ifrån lite. Ibland är man ju lite mer melankolisk och inåtvänd när man är i den stämningen. Men det kan vara så att man har mycket energi men att man ändå vill vara liksom lite för sig själva. Och då kanske jag gör någonting. Jag kanske börjar plantera eller fläta mugrön i trädgården eller vad det kan vara.
Men kan det också vara så att du ger så otroligt mycket av dig själv både här på Ekloholm i tv-serien, absolut. Men att bilden av dig, alltså man förväntas när man träffas privat att...
Jag skulle säga att absolut så är jag världens busroligaste alla dagar för jag kan slå på den knappen, men det är en av och på. Jag tror det är väldigt viktigt att man har en av och på. För att kunna vara så på så måste du också kunna vara av. Och jag tycker man ska kunna få tillåta sig. Det är inget fel att vara av. Det var då du laddade batterierna. Och jag tänker så här, det är de bästa tankarna och idéerna, de har jag fått när jag har motionerat eller varit på gymmet till exempel. En gång i tiden så höll jag på mycket med spinning, jag har tagit upp det igen. Men jag vet att när jag redan i ganska unga år, i 20-årsåldern när jag var mycket på gym och så, då vet jag att de bästa idéerna, dels gällande affärsmässighet och försäljningsmål och allt vad det kan vara, till kreativa tankar och idéer om nytt, fick jag när jag också aktiverade kroppen. Jag tror att det händer något i hjärnan, eller det vet vi att det gör, med adrenalin och endorfiner och allt vad det är för någonting. Och framförallt att jag var i en miljö, i ett sammanhang som var så långt ifrån det jag gör till vardags. Även om man blir stark av att bära växter och krukor och allt vad det är också, så var det ett miljöombyte. Och det där är viktigt.
Det är jättespännande att följa både dig och Petter på Instagram och er resa med PT. Handen på hjärtat, Carl Fredrik, hur går det?
Ja, nej men konditionen absolut, mycket bättre. Styrkan, ingen fel på den heller. Kilorna, ja, svårare att bli av med. Det var lättare när man var yngre. Jo då, jag tycker att jag är i ganska god form, men bättre, jag tänker långsiktigt. Ja.
Precis. Det finns ju inga quick fixes. Jag kan tänka så här, det har ju tagit en tid innan man har lagt på sig de här pondusen.
Ja, men helt rätt så är det. Och det är ju till viss del en pondus, absolut. Sen vet vi att de där bukkilorna, de är ju bra att lätta lite på, va? Men är det så att man älskar god mat och dryck och det goda livet, då är det inte helt lätt. Men mitt mål är absolut att på något sätt hitta tillbaka till en form jag hade för några år sedan. Helt rätt.
Mm. Om man ska bjuda dig på middag. Man har ju sett väldigt mycket av det glamorösa era fester här på gården och i tv-serien. Men om man ska bjuda dig på middag, vad vill du bli bjuden på?
Ja, men köttförslimpa eller kålpudding eller någonting. Och gud så gott. Alltså någon bra husmanskost. Gärna något gammalt recept i släkten eller något man kan vara med en twist. Men åh, vad jag älskar riktigt vällagad husmanskost.
Ja, visst är det härligt?
Det är underbart, jag älskar det. Mm. Och ingen får göra köttbullarna till jul eller till julbordet. Det ska jag göra. Det finns ingen som gör så goda köttbullar som min mamma eller som mig. Så att det gör jag.
Om du bjuder Petter på middag, vad käkar han?
Ja, så Petter älskar vegetariskt, det gör jag också. Vi äter mycket fisk och skaldjur, absolut. Men när det gäller just kött, då är det jag som fixar det. Och oavsett om det är en stek, en söndagstek eller om det är pannbiffar eller vad det kan vara för någonting, då är det jag som fixar det. Så att bjuder jag Petter på något riktigt gott, jag, vet du vad, jag tycker inte om matsvinn, utan jag tar vad vi har. Så är det, kan jag säga. Det kan vara någonting vi har i frysen eller någonting som går ut i kylen, så älskar jag att vara kreativ med det vi har.
Men är det inte så också att när du ställer ibland i kylskåpet, ibland kan jag känna mig att vi har ingenting, och sen tittar jag ett späckfullt kylskåp från topp till botten liksom, med lite rester och så att jag håller med dig. Vi blir lite bättre på de här.
Jag tycker det är en utmaning också. Det ligger en halv paprika och en lök. Vad härligt. Ja, vad gör vi då? Ja, men lök, titta vad bra. Ska vi göra en god pasta? Ska vi göra någonting sånt? Vad ska vi göra? Ja. Mm, mm.
Och sen bor ni ju dessutom mitt i, så vilken fantastisk grönsaksland ni bor i. Det här ute på vackra Hagestad ute på Österlen här.
Absolut, ja. Vi bor ju i Hagestad som är en by som sträcker sig ut över fälten. Men vi bor uppe i Radbyn, Hagestad Radby. Det är fantastiskt. Och på våra innergårdar här odlar vi mycket, absolut. Så vi har ju en köksträdgårdsdel.
Är ni självförsörjande helt enkelt?
Nej, det är vi inte. Och det är inte vårt mål. Skulle vi kunna bli det? Ja, absolut. Det skulle vi kunna bli. Men då skulle man ju vilja ha i alla fall ägg och lite liknande och så också. Så att man är hunds igen. Men man blir ganska låst av att ha mycket djur. Vi älskar djur. Vi har ju två katter och vår hund Hamlet. Och det räcker, för vi är på mycket inköp. Resor. Nu under de senaste 1,5 åren så har man ju av förklarade skäl inte kunnat vara ute på så mycket resor, men vi hoppas ju att snart kan åka till Marocko, Italien och Frankrike och så igen. Men man får se vad framtiden har i sitt sköte. Men vi är inte självförsörjande och det är inte målet. För det jag tycker är så viktigt att man ska kunna lägga på en nivå som är hanterbar. Här kan vi köpa närodlat runt hörnet, och så bara grannarna har till exempel jordgubbar och solrosor nu, och så potatis lite längre bort, och så kan vi komplettera det med fina örter och tomater och allt vad det är från trädgårdarna här, och så är det en bra kombo.
Vad är det för speciellt med Marocko? Ser vi ju dyker upp titt som tätt, varit ute i er lilla shop, och alla borden som kommer med dina stora pallar från Marocko. Vad är charmen med Marocko? Hur upptäckte ni det?
Vi har ju länge älskat Frankrike och Italien, Sydeuropa, den känslan. Och tar man steget längre till norra Afrika och Marocko, då ser vi där då västvärlden och det franska på något sätt och sydländska möter det afrikanska. Det är som Tusen och en natt. Alltså man har väl alltid älskat de här sagorna, Tusen och natt och Aladdin och allt vad det är. Man har sett Disney när man var mindre. Och då är det på något sätt, precis som jag var inne på tidigare, alltså att morfar lärde mig kontrasten i livet. Det är kontrasten i livet som gör det extra intressant att leva. Ena stunden så jobbade han på SJ och bromsade tåg, och så satt han på en traktor, månskensbonde, och gjorde allt vad jordbruket och lantbruket innebär, och i skogen. Och nästa stund satt han på fina middagar och härliga tillställningar och köpte vackra tyger till mammas klänningar i Paris och så. Och det är väl precis den där charmen som också finns i Marocko och Marrakesh. Det sitter någon och bankar på gatan och slår på ett metallföremål. Det är rök, det är fullt med folk. Det är lite så här, man kan nästan bli trött på såret även om det är intensivt. Och så öppnar man porten. Där innanför finns en trädgård till en riad. Det finns en kypare som står färdigt med ett kallt glas chablis. Och det dukas upp läckerheter. Alltså det är helt underbart.
Mellanmjölkens land är ett rätt trist ställe, eller hur?
Ja, och jag tror inte att Sverige är mellanmjölkens land. Och är det nu så, så är väl sådana som mig en liten krydda kanske.
Mm. Precis. Jag måste fråga, vad kommer fluff, fluff, fluff för, alltså det är lite grann av ditt signum, till och med såg på en av pepparkakorna på en nyårs julspecial.
Ja, just det. Ja, men det stämmer, och det där är ett uttryck jag kommer få leva med. En del kallar mig till och med för fluff fluff. Och det är bara charmigt, absolut. Men då är det så att när TV4 här första gången och ska provspela, det var innan vi ens fått TV-serien, då går jag ute på åkerkanten här och så ser jag inte en blomma så långt ögat kan gå just där och då, och så ser jag en stockros, en alcea rosea, står i vinden och fluffar lite grann. Så går jag fram mot den, för jag tänker att jag ska göra någonting, eller så bara uppmärksamma den i alla fall, för det är ju ändå blommor det bland annat ska handla om. Och så tänker jag, vad ska jag göra? Och spontant så säger jag, fluff, 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 fluff. Och det där har ju blivit en grej, verkligen. Så jag spontant fram till stockrosen och fluffar den. Och sen har det, ja, det har blivit en grej helt enkelt.
Du, innan vi tar och kryddar oss vidare i detta programmet och vardag, så tänkte jag att, som alla gäster, att du ska få välja en låt. En låt som, om du tvingades att lyssna på en enda låt, tänk dig kassettbandspelaren har fastnat på autorepeat eller cd-spelaren i bilen, kan bara spela en enda låt? Något som betyder någonting för dig?
Ja, men jag tänker kanske, och nu kom det här väldigt hastigt, men jag tänker jag älskar Dolly Parton till exempel. Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream.
Oh, de ligger och guppar i strömmen, så fantastiskt. Carl Fredrik, tack för att du finns och tack för att du tog dig tiden.
Ja, men tack för att jag får vara med.
På Retro FM.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.